Men jag ringde faktiskt en gammal vapendragare. Han hjälpte mig ut. Hur är det liksom? Så, nej för fan David, backa ut därifrån nu. Gör det du ska dra.
Ja, det är onsdag igen och ni har kommit till Sveriges största podd om beroende och medberoende. Och mitt namn är Nemo Idén, fortfarande. Och jag sitter här och vecka ut och vecka in försöker jag att dra mitt strå till stacken helt enkelt. I den här podden som jag gör ihop med The House Rehab försöker vi att krossa tabun kring beroende. Vi försöker att sprida kunskap och vi försöker att reda ut alla missförstånd, fördomar och myter som finns kring detta. För det finns ju mycket. Det finns mycket jobb att göra. Vi försöker göra lite jobb i den här podden. Och vi är så glada över att så många får hjälp av den. Och jag är så stolt och glad över det. Jag minns bara häromdagen när jag tog min 8-årsbricka på lunchmötet. Och då kom det fram flera stycken just på det mötet till mig och sa att de hade hittat till 12-stegsgemenskapen genom den här podden. Och då känner jag verkligen att wow, den här podden gör skillnad, den fyller sin funktion och den gör exakt det som vi vill att den ska göra. Så tack till alla er som lyssnar och tack till alla er som sprider ordet om den här podden. Och har ni några önskemål på gäster eller ja, teman eller vad som helst, skicka dem till en beroendepodd på Instagram. För vi tar gärna emot feedback, det gör vi med glädje. Och ja, idag har jag en gäst som flera av er faktiskt har önskat. Han sitter mitt emot mig med en kaffekopp och lite tårta i handen som han fick av mig förut. Och det finns ingen tid att spilla, vi plockar in honom. Vi säger varmt välkommen till David.
Tja,
tja, tack.
Hur mår tack. Du? Hur
mår jag mår bra, jag har ju en kaffe i handen, tårta. Vi efterfirar din 8-årsdag lite.
Ja.
Jättekul. Grattis.
Tack, tack. Mm. Jo, det känns stort och fint. Och, fast det känns ännu finare att den här podden funkar.
Ja.
Att, liksom, vad fan, ja. Att den fyller funktionen. Liksom. Det
ja,
känns,
verkligen.
Det är faktiskt större än alla de här 8-års-
ja.
Och årsdagarna man har. Men vad ligger du time-wise?
Ja, vad gör jag? Nu, vad heter det... Ja, jag har precis haft semester. Kickar igång igen.
Mm.
Efter långledigt har varit och skola in lite barn på förskoleklass. Stort.
Mm.
Och, ja, där är jag. Så nu är jag här.
Ja.
Nästan det första jag gör. Ja. Kickar igång.
Jag håller också på just det där med förskoleklass och inskolning. Det är speciellt.
Ja.
Emotionellt alltså.
Ja, det är det. Ja. Det är det.
Jag lämnade första gången igår och när jag bara lämnade av min flicka så såg jag henne, den blicken som är lite osäker.
Ja.
Hon scannade av rummet och folket och jag bara går därifrån och bara känner så här...
Vet, jag vet.
I magen liksom.
Man vill bara skotta vägen liksom.
Ja, exakt.
Mm.
Sen kom jag förbi sen och hämtade henne på eftermiddagen. Då hade allt gått bra, såklart. Mm. Som det alltid är.
Ja.
Men ändå så är det så starka känslor alltså.
Ja. Ja, jag vet. Man är lite curling.
Ja. Men när jag också säger time-wise så menar jag time-wise nykterhetsmässigt. För hur lång tid har du nu?
Ja, jag får nästan tänka. Men det är nästan 3 år då.
Mm.
Ungefär.
Och du är som sagt ganska ny med att snacka om det så här offentligt.
Ja.
Hur känns det att sitta här nu? Och hur har du tänkt kring just den biten att vara öppen med din historia?
Ja, men det är väl lite så här... Jag har verkligen tänkt på det och liksom... Jag är ju absolut ny med att vara öppen så här offentligt, men det är lite grann som ett mål som man sätter i livet eller vad det än ska vara. Liksom att det var lite som sista steget tyckte jag på något sätt för att bara outa det. Så blir det ju ett, jag kan hjälpa någon annan, det känner jag är viktigt. Men också så är det liksom solklart, jag ska aldrig någonsin mer dricka alkohol eller ta droger eller någonting så. Så att jag vill bara, alltså lite grann som i mitt jobb så har jag som en ambition att göra skillnad för någon annan. Så, och ja, men det tycker jag är fint om jag kan göra det.
Mm. Mm, jag är glad över att du är här.
Ja, tack.
Och vi kanske ska säga det till lyssnarna då för att ge dig en kort presentation. Att du är, som du sa inledningsvis här, innan vi slog på micken så har du halkat in i offentligheten kan man säga. Via din fru får man säga.
Ja, så är det verkligen.
För ni är båda någon slags, kan man kalla det, kaffeentreprenörer.
Ja, det kan man göra. Ja. Absolut.
Och hon är även influencer också.
Ja, så, lifestyle, inredning, ja. Slash kaffe.
Mm. Ja. Grymt ju. Men vi ska inte prata om det idag.
Nej.
Vi ska prata om din story.
Mm. Mm.
Är du från Stockholm eller vart tar vi oss liksom?
Ja, men, säger man förort, alltså vi är 6 mil ifrån, så vi är Knivsta, Uppsala. Så där.
Vad var det för ställe att växa upp på?
Ja, men det är ju liten, det är ju en håla kan man väl säga. Alltså det är inte jättemånga. Då när jag växte upp så tror jag det var 14 000 som bodde där ungefär. Så alla kände alla lite så. Och, ja, men ganska tryggt ändå. Och så, men väldigt, väldigt i min uppväxt så var det väl, med tanke på vad vi sitter just nu och pratar om, så var det mycket också droger och alkohol tidigt.
Mm. Var det som... Vad var det för hemmaförhållanden?
Ja, jag är ju uppväxt i alkoholisthem.
Mm.
Alltså, och, ja, det, jag har ju sagt det flera gånger när jag var liten också, att jag inte vill ha det så när jag själv ska skaffa barn och man har lovat sig själv. Men ändå så hamnar man där, höll jag på att säga. Så att, lite medberoende, alltså personlighet är jag ju i det. Man vill inte släppa hem massa onödigt stök. Även om jag var väldigt stökig när jag var liten, så försöker man liksom lägga dunkuddar emellan och sånt där, så att man inte ska förvärra situationen eller göra det. Ja. Så, ja.
Jag tänker att det där är så intressant det du säger, att det, och jag tror att det speglar många av oss som har växt upp i missbruk. Mm. Att man tänker så här, jag ska absolut inte bli som min pappa då, i mitt fall.
Ja.
Jag blev ju exakt som min pappa liksom, på alla sätt. Alltså, jag drog till och med samma korsband som min pappa. Liksom. Ja, men, jag brukar skoja om det, för det är så, alltså, vi är så lika i våra missbruk. Liksom. Och jag tror att det blir liksom antingen eller på något sätt. Antingen blir man liksom någon slags typ frikyrklig, spiknykter och super renlevnadsmänniska deluxe. Eller så hamnar man där.
Ja.
Att hitta någon slags normal, vanligt läge när man har växt upp i missbruk, det är nog liksom, det är nog sällsynt, tror jag.
Alltså, det är ju ärftligt och det där kan ju du jättemycket så, men sen så är det beteenden som man tar efter och sen också den miljö man är runt omkring, så är det ju väldigt accepterat liksom, om det är tisdag eller om det är lördag, liksom inte jättestor skillnad. Men någonstans på vägen, fast man lovar sig själv, så glömmer man vad man lovade sig själv.
Mm. Precis som beroendet i sig.
Ja.
Men hur tror du att den uppväxten formade dig? Alltså förutom att du tog efter sen, vad gjorde det med dig som människa liksom, och som barn att växa upp i en ganska, ja, men som du beskriver, ändå ganska orolig miljö?
Mm. Alltså så här, jag har ju, det är ju alkoholen som har varit det oroliga runt omkring, tycker jag. Så det ska jag säga. Så, men jag har också haft bra uppväxt alltså, runt omkring på andra sätt. Men just den delen tror jag har format mig, att jag är till viss del konflikträdd i nära relation. Och jag är... jag har svårt... Det är ofta som jag får jobba med att värdera mig själv.
Mm.
Det får jag jobba med mycket. Alltså jag försöker hela tiden kratta manegen för dem runt omkring, så att det ska vara bekymmersfritt. Det tror jag har format mig mycket.
Mm.
Att man sätter sig själv som sist i rummet liksom, med att prioritera ens egna värden liksom, och vad man själv tycker är kul eller så här. Ja, det är mer viktigt att... Så det har ju format mig i någon form av medberoende. Att man försöker liksom... Mm. Men det jobbar jag med jättemycket och får jobba med idag med. Liksom. Så att värdera sig själv och hitta egna liksom, intressen och allt.
Mm. Förstod du själv att du växte upp i en lite annorlunda miljö? Eller blev det inte så normaliserat för dig för att du var ett barn? För det är ju väldigt vanligt att man liksom inte fattar fattar att alla kanske inte har riktigt så förrän man blir väldigt mycket äldre. Så var det för mig. Mm. Att jag först behövde bli, ja, men tonåren tror jag började fatta att jag kanske inte hade liksom helt normalt hemma. Mm. Hur var det för dig?
Ja, ungefär samma. Men jag tycker jag förstår mer och mer även nu. Så jag tycker det här samtalet är viktigt. Liksom. Jag lär mig fortfarande om beroende och livet överlag. Mm. Alltså, så där, men det var väl någonstans kanske 14-15. Så där eller jag har ett starkt minne när jag pratar med min kompis liksom, att jag inte ska bli så själv liksom. Mm. Och så där, då var jag ju 15, för vi var lite coola och körde moppos.
Hade det hänt något specifikt då som fick dig att ta det snacket då, just då?
Alltså, inte mer än att det är pinsamt liksom, om ens föräldrar är onykter liksom. Mm. eller så. Alltså, jag har inte, alltså som tur är, peppa liksom haft hotbilden eller något aggressivt så runt omkring, utan det är mer liksom att det blir orimligt liksom. Dialogen är inte densamma liksom, som i ett nyktert tillstånd då, om man ska säga.
Lite oförutsägbart liksom.
Mm. Mm.
Men hur blev du då? Du pratade om att du här har blivit en tonåring och så. Vem var du? Hur var du som barn och hur var du som tonåring?
Jag var ju, alltså, som barnbarn, typ förskoleklass som vi pratar om nu, så var jag jätteblyg. Alltså enormt blyg fram till typ tvåan. Och ändå så pushade min mamma mig tydligen jättemycket. Och liksom att jag skulle ta för mig. Så ifrån tredje klass och uppåt, då bara var det som att vända på en femöring eller vad man ska säga. Så blev jag stökigast i klassen, fick byta skola. Men börja femman i en annan skola. Och på den vägen är det, höll jag på att säga.
Men fan vad intressant. Fanns det någon utlösande faktor där? Eller var det bara något som bara hände med tiden?
Det måste ha hänt något. Jag vet inte. Jag har inte djupdykt i den. Det enda jag vet är liksom att jag var enormt blyg och försiktig. Jag kommer ihåg också, det är jag stolt över än idag, i andra klass, så då gick man med facklan, du vet, på jullovet, och den som liksom var, det var mest ordning på, fick den där facklan liksom. Mm. Så jag fick gå med facklan till Lucia-tåget och då var jag vrålstolt liksom. Sen var det bara sen var den long gone.
Ja, jag fattar.
Ja, så jag vet inte om det var facklan eller om jag bara liksom tuffade på mig på, ja, så här i efterhand ett negativt sätt då. Men det har också tagit mig dit jag är idag på ett annat sätt. Att man vågar ta för sig lite. Sen jag är ADHD-person. Mm. Många upplever mig som väldigt lugn. Och det kanske jag är ibland. Alltså, men det spökar ju liksom i huvudet mest hela tiden. Och påhittig och drar mig gärna, alltså som barn, och till hyss.
Men beskriv för mig vilka bra saker och vilka dåliga saker som kom i det här att du tuffade till dig.
Ja, men att vara blyg och så, det är ganska jobbigt. Alltså det är jobbigt att sitta tyst hela tiden när man tänker och inte våga fråga. De grejerna, alltså om jag behöver hjälp liksom bara i skolan eller vad det än är, så att man inte vågar säga liksom till. Det är jättejobbigt. Och samtidigt så ibland så att öppna vissa dörrar, alltså så här, i vuxen tid, att man vågar ta för sig liksom. Sen fanns det väldigt många nackdelar med det. Att när jag tuffade till mig, då hamnade jag bland de coola grabbarna också ju. Lite grann. Och var ju ganska aggressiv också. Så jag slogs jättemycket. Och tidigt, jag tror jag började dricka. Alltså min debut, sen var det inte liksom så här, första gången jag var onykter så fortsatte det sen direkt efter i varje dag hela tiden, utan, men debuten var ju tidig 12 typ. Men så det är jättemånga fördelar, jättemånga nackdelar, så är det väl med alla personligheter tänker jag, men just att vara blyg och liksom tillbakadragen, det Man får ju ut lite mer när man tar för sig. Mm. Så det är väl en fördel.
Mm. Jo. Men du har din alkoholdebut här när du är 12. Mm. Och sen så kliver du in i tonåren. Hur ser det ut? Och vem är du? Och vilken riktning tar du?
Mm. Alltså, det där, jag idrottade ju. Och jag var skitledsen för debuten. För det var dagen innan och jag skulle få spela med de äldre. Alltså generationen äldre i fotbollen. Och det var jag stolt över. Men då är det såklart att jag drack dagen innan. Så jag mådde som ett arsle. Så jag kunde inte. Mm. Och jag var väldigt kortväxt i den här tiden. Och då hände jättemycket med barn och spelade ganska på en hög nivå, eller vad man ska säga, både hockey och fotboll. Men jag kunde liksom inte riktigt hänga med för att jag inte var lika lång som alla andra. Så då började jag, alltså jag slutade typ. För det gick från att man var så här, ja men spela med dem bättre och sen så fick jag inte spela alls. Och då var det ganska tråkigt. Och så då slutade jag med idrotten och träffade ju egentligen andra då som gjorde annat på fritiden än idrotta. Så just det där med toppning och sånt, jag skyller inte på någon annan än mig själv vart jag står idag. Men det är jag ingen big fan utav, liksom att, för det är bra för barn att kunna spela och har något att göra på fritiden. Men jag började hänga med lite likasinnade runt den tiden då när jag slutade 13 bast. Mm. Och där tog det egentligen fart. Jag skulle säga att jag började röka gräs när jag var strax runt 15. Och drack då fredag, lördag liksom ibland. Ja, men när det var lov och sånt där var det väl egentligen jämnt.
Så man kan säga att det här med att du blev lite, om man får kalla det, avvisad i sportsammanhang, ja, att det påverkade din resa in i liksom mörkret, om man får säga så.
I alla fall, det drev ju mig till en annan miljö.
Mm. Mm.
Så är det ju, absolut.
Vi behöver ju ett sammanhang liksom.
Ja, ja, så är det. Och det är väl något som jag reflekterar närmaste tiden också. Så just det där hur viktigt det är. Att liksom inte stöta bort folk för att man inte har växt tillräckligt eller är tillräckligt skicklig på någonting. Utan att det är mer jobb än så med barnen. Så det kan göra stor skillnad. Mm. Men ja. Nej, men så därifrån så startade väl egentligen. Skolan gick inte jättebra. Alltså, men däremot har jag inte haft jättesvårt. Men jag har haft enormt svårt för att göra en läxa liksom. Mm. Enda gången jag egentligen fick bra resultat i proverna, det var när jag kom på att jag fick så här universalnyckel i skolan till städrummen och kopieringsrummet. Så då hjälpte jag mina polare och jag fusklappar hemma liksom. Och sen så kopierade jag overheadpapper och som vi kunde lägga på så läraren inte såg liksom. Men då behövde jag ju inte, för då hade jag gjort alltihopa redan. Då gjorde jag läxan, fast det var ju ett hyss. Så det var ju på den vägen. Så det var. Jag ska väl säga så här, jag har inte haft jättesvårt med skolan, men jag har inte jobbat så hårt då, så att säga. Så. Och sen var det ju mycket att, det var ju väldigt kul att slåss. Alltså. Alltså jag tycker inte det, men man hamnar också som barn i, man positionerar sig tidigt liksom. Så ända fram till typ 18 års ålder, eller 19 kanske, jag kommer inte ihåg exakt. Men så var det ju så.
Mm.
Var det ju liksom slagsmål och festa liksom.
Mm.
Så fort det gick. Och det är såklart liksom, om man börjar titta på bilden David då, så vet man ju liksom, det är ju någon som inte mår bra. Liksom så, men jag körde det, alltså.
Så hemskt att jag skrattar, men det handlar mest om att jag, mycket som du säger känner jag igen mig i.
Liksom. Ja.
Och kanske framförallt det här med hur en skoltid är för en ADHD-unge.
Mm.
Att liksom, nej men jag hade det nog inte svårt på ett sätt. Mm. För att, men det var väl det att när det intresserade mig, då var jag så jävla bra på det.
Mm.
När det inte intresserade mig, då var jag totalt oförmögen att lägga ner minsta liksom, procent på det.
Ja.
Som att det var så spärr, det gick liksom inte.
Ja, det är precis så. Alltså, jag hade en lärare, strängaste läraren på hela skolan, Björksten.
Mm.
Kommer ihåg han, det är nog det enda namn jag kommer ihåg också. Men han var engagerande. Och du vet, hovera och körde teater. Och då bara satt man ju där. Och det var ju inga problem på hans, varken betyg eller, och var på varje lektion. Och, du vet. Så det är ju ett stort engagemang som krävs för att fånga ens intresse också.
Verkligen, ja. Det är så. Och det är, mycket ansvar ligger ju på skolorna. Och jag tror ändå, eller jag vill tro att det är mycket, mycket bättre idag än vad det var på vår tid.
Ja.
Så det finns ju mer hopp för kommande generationer.
Ja, det gör det.
Dampungar.
Ja. Ja.
Men du säger att det börjar eskalera här upp mot över delen av tonåren. Hur ser livet ut? Vad händer?
Ja. Nej, men det är väl det. Det är väl liksom så här repeat. Mm. Jag såg någon sån bild på Instagram nu faktiskt. Alltså vi äter, vilar och så repeat. Mm. Så här. Så det var väl kröka, röka och slåss på repeat och sen gå skolan ibland. Liksom.
Men slåss är ändå ganska grovt, tänker jag. Mm. Är det ingen som reagerar i din omgivning? Någon förälder, någon annan vuxen?
Jo. Det var väl det ibland, alltså, men inte jättemycket om jag speglar tillbaka hur mycket som det har varit ändå. Man dök inte liksom upp till ytan lika flitigt liksom som det faktiskt hände. Sen det var ibland, och då var det någon annans fel. Att den flög på mig, eller ja, men du vet, man är ju bäst på att hitta ursäkter till varför jag just hamnar i den här situationen. Liksom. Det är ju det är ju samma som beroende personen liksom. Man hittar ju anledningar liksom, till att det inte var mitt fel. Lite så.
Hade du önskat att någon vuxen satte gränser mer eller närmade sig dig på ett annat sätt då? Hade det gått, tror du?
Alltså, nej, jag vet inte om det hade gått, just för jag var inne på det där med positionering. Det är ju jätteviktigt i företagande, det är jätteviktigt var man än är, men jätteviktigt när man är 14 och liksom då, och jag hade positionerat mig liksom. Det var nog svårt att ta sig ur om inte jag skulle liksom lämna hela umgänget, tror jag, vilket jag gjorde och flyttade till Göteborg och pluggade till bartender i ett halvår och upplevde då att det var jättekul att festa och allt det där fanns ju såklart, men att just att vara omtyckt, att man kan vara snäll och du vet så här, det var som en aha-upplevelse för mig att jag måste inte nita någon här liksom, eller jag måste inte göra det här. Så det var verkligen som att det var, ja men, x kilon ramla av axlarna liksom, och att jag fick ett nytt sammanhang och kunde bli en annan liksom.
Mm.
Så det var väldigt, väldigt skönt faktiskt.
Hur gammal är du när du åker och pluggar?
Men ja, men där 19 och så typ. Tid för mig, på grund av mycket som har hänt i livet, det är bara en sörja liksom. Mm. Men 19 typ.
Och hur gammal är du nu träffar Ditte?
Strax efter det.
Ja.
Strax efter det träffar jag Ditte. Jag hade ett annat förhållande innan det. Men jag är 24 typ när jag träffar Ditte.
Ja. Mm. Vill du prata om förhållandet innan? Det har varit lite rörigt, eller ska vi lämna det därhän, eller vad känner du?
Nej, men jag tror det, vi kan egentligen bara ringa in det att det har varit väldigt stökigt och i en likasinnande miljö utifrån det vi pratar om idag liksom, så har inte det hållit överhuvudtaget liksom. Och,
vad är du på för plats i livet när du träffar Ditte, och vad händer då liksom?
Ja. Då är jag ju ganska, ganska stark. Jag dricker fortfarande och såna, och den delen. Men jag hade ju torskat då innan. Alltså typ säg att jag var runt 20 år.
Mm.
Så då hade jag varit iväg och köpt lite, lite kokain. Och då så fick jag fängelsestraff där. Så det var liksom, det var en liten räddning. Där och då var det en blixt från klar himmel. Jag har ju min beroende person Johnny Diamond, kallar jag honom för. Det finns en rolig historia kring det, men ja. I alla fall, Johnny tyckte liksom, det här är helt sjukt att du torskar. Alltså, du har ju typ knappt ens köpt kokainet som du har på dig, och du absolut tar ju inget.
Liksom. Jättelite ju.
Ja, det är ingenting. Alltså, herregud. Ja. Det här är märkligt.
Otur.
Ja.
Oförtjänt också.
Ja, men jag fick ju en liten utbildning där på kriminalvården i alla fall. För när, alltså jag hade jobb då, och ja, men du vet, körkort och den delen, så då är man ju så illa tvungen för att ha körkortet och de delarna, så är jag tvungen att liksom lämna prover. Mm. Så hade jag lämnat prover i 2 års tid typ för att få ha körkortet. Så jag hade liksom, det var ju bra. Och så här i efterhand så var det ju en skön känsla. Men det är fortfarande lagligt att dricka alkohol i Sverige liksom. Så det fortsatte jag med. Ja, det är ju, alltså alkoholen har väl kanske, alltså jag skulle säga att det är just centralstimulerande som liksom spårar ur mig, som gör mig till en inte fungerande person i ett samhälle liksom. Mm. Så alkoholen är ju absolut och är ju progressiv för mig, men har liksom, det blir bara mer och mer liksom. Och cocktailen i det, så att säga, att om jag tar en öl så triggas ju tankarna direkt liksom.
Mm, samma för mig. Det var så otroligt starkt sammankopplat.
Ja.
Folk brukar ju säga så här, varför blev du nykter också? Jag bara, ja, det hänger ihop liksom. Ja. Och det hänger ihop för nästan alla. Alltså de allra flesta som tar återfall på sin huvuddrog gör ju det genom att de börjar dricka igen liksom. Mm. Det är supervanligt. Så att det krävs att man får lära sig det the hard way liksom.
Ja. Men alltså, när jag träffade Ditte så pratade väl inte jag... Alltså jag berättade ju om att jag hade torska. Men fortfarande så... Det var ju en 3 dagars på kriminalvården utbildning. Mm. Så att, jag vet inte om jag riktigt tyckte att det var något fel på mig ändå. Liksom, så att jag skulle vara missbrukare på något sätt. Liksom. Så vi levde väl på där. Men sen så blev det en grej... En bit in i vårt förhållande där jag liksom, ja, men det revs upp på privata planer liksom, där jag mådde riktigt dåligt och inte jobbade under den perioden helt, utan ja, satt egentligen och bara, du vet, mådde dåligt och hade inget att göra. Så jag sökte upp gamla polare helt enkelt. Så jag hade ju tagit mig ifrån miljön lite grann i och med att jag torskade, men ändå druckit lite. Mm. Och fortsatt med det, och det har väl Ditte liksom haft åsikter om och sagt, du dricker ganska mycket David liksom. Men jag har aldrig blivit, precis som jag inte har liksom blivit slagen eller du vet sådana saker, det har inte varit ett problem hemma på samma sätt, alltså synbart problem. Men att dricka varje dag är ett problem. Liksom. Mm. Och även om du dricker 2 bärs, liksom, tycker jag att det är att har man barn och sånt runt omkring, så tycker de att det är fullt normalt att man ska dricka varje dag. Liksom.
Mm.
Och det hade vi många diskussioner om, jag och Ditte. Och jag tyckte ju att det var Ditte som det var fel på. Liksom. Och det är ju min beroende person som säger då att det är inte mig det är fel på, det är dig. Det dricker jag aldrig liksom.
Mm.
Men hon har man ju liksom förstått och lärt sig att hon har ju ett sunt sätt att se på alkohol. Hon kan ju dricka liksom. Och det är för mig ganska konstigt fortfarande, fast jag förstår att det är hennes sätt att leva med det där. Men hon kan ju dricka, hon kan ta ett glas champagne eller vin eller vad det än är. Och inte ens dricka upp det glaset.
Mm.
Liksom, det är alltså, i min värld så bara, aha.
Ja, det är så jävla sjukt alltså.
Varför gör du det ens? Nej, liksom,
jag vet.
Vad är knäppt, vad är kolan liksom?
Ja, det är så knäppt alltså.
Ja.
Tänk att det liksom är det normala.
Mm.
Det är så sjukt.
Ja, är
när
konstigt.
Man fattade det var så jävla mind-blowing alltså.
Ja.
Nej, men jag minns ett tydliga exempel på när, liksom, när min syrra kunde säga till mig, bara, men... Jag känner mig lite törstig, ska vi gå ut och ta en öl? Jag bara, men okej. Okay. Och jag är ju inte ens sugen då alls. Men jag hänger ändå med liksom.
Ja.
Och när vi kommer ut så dricker hon en och kanske 2 öl. Och lämnar andra ölen liksom. Hon bara, men jag är inte så törstig. Det är bra för mig.
Mm.
Och jag bara, jag dricker mina 2 öl. Jag bara, då liksom växer ju helvetesgapet i mig liksom.
Ja.
Hon släcker sin törst och dricker inte ens upp sin andra öl. Medan jag bara, men va? Hur kropparna reagerar så olika. Det är så jävla speciellt alltså. Ja.
Hjärnan.
Ah.
Hjärnan är ju... Därför jag skrev ju... När jag vet inte om jag snabbspolar, men det är ju just det där. Att man måste verkligen få den här utbildningen om hjärnan för att greppa. Liksom. För det där är ju ett konstigt beteende, tycker jag.
Ja.
Alltså, där och då så är jag helt... Liksom, det är dig det är fel på, Ditte.
Ja.
Liksom. Du dricker för lite.
Det är ju det som är sjukdomen. Och det lär man sig också i liksom 12-stegsvärlden när man pratar om sjukdomsbegreppet. För att många tror att alkoholism handlar om att men dricka varje dag. Mm. Det är ju inte det det handlar om. Nej. Det handlar om vad som händer när vi dricker. Vad händer med min kropp när jag dricker? Mm. Får jag ett så här starkt merbegär? Ja, då är det förmodligen lite illa ute liksom, kanske. Men folk är bara så här, nej men jag har haft en vit månad så jag kan inte vara alkoholist. Fast det handlar inte om det liksom. Vad händer då sen när du dricker efter den här månaden? Vad händer då? Mm. Låt oss prata om det istället. Mm. Och det är ju som du säger, det är en utbildning som man måste ge människor. Det försöker vi göra i den här podden bland annat. Men det är verkligen ett missförstånd och en fördom som man får jobba med att krossa.
Jag brukar säga det att alla som på något sätt har haft den anledningen. Jag har en vit månad. Jag ska bara visa att jag liksom inte är beroende.
Exakt.
Eller någonting.
Varningsklockor.
Vänta nu. Ja. Varför behöver du en vit månad?
Precis.
Där är det ju liksom.
Så. Ja, varningsklocka. Absolut. Det skrev jag till och med i mitt förord, tror jag, min bok. Där jag listar så här varningssignaler. Ja. Vit månad, varningssignal liksom.
Ja.
För vanliga människor med sund relation till alkohol behöver inte ha det.
Nej.
De tänker inte ens tanken.
Nej. Nej, exakt.
Ja. Ja, men intressant. Ja, men låt oss återgå till historien.
Mm.
Men hon reagerar ändå på att du har ett osunt sätt till det här. Liksom.
Ja.
Och ni har mycket tjafs om det. Redan i början.
För det liksom eskalerar. För grejen är att jag också, så här, jag och Ditte har gått igenom jättemycket. Vi har ju 3 barn tillsammans. Och vårt mellersta barn föddes med en CP-skada. Och det har ju liksom verkligen utmanat vår familj, hela familjen på många sätt. Liksom, men också tagit oss enormt mycket närmare. Liksom, när det är mycket på spel och ens barn kanske till och med flera gånger om året hamnar inför att de kanske ska gå bort. Och så där, då kommer man väldigt nära varandra liksom, på ett plan som blir lite oförlåtligt att liksom, gå bakom ryggen på varandra. Liksom. Det kan man väl. Det är ganska enkelt att förstå. Jag skulle aldrig någonsin i hela mitt liv göra det. Alltså om jag utgår från mig och min person. Men jag gjorde ju det. Alltså så här, för när jag satt där och var ledsen. Och där när jag inte var jobba eller någonting. Och så drog jag till mina gamla polare. Och så låg det på bordet liksom. Och då smashade jag. Ja men då körde jag. Och alltså det. Och där och då tror inte jag att det är den här gången, kom igen. Liksom. Men det var inte det, utan det var ju liksom, det bara poof, det kickade igång på 2 sekunder. Helt okontrollerbart egentligen. Alltså, så man plockar in det i allt då egentligen. Man försöker ju liksom, många säger, är det inte svårt att dölja? Alltså det är ju, hela tiden så är det ju ett arbete, så att säga, i huvudet. Tankeverksamheten, liksom att dölja. Och sådana saker, det tar ju mycket tid. Men just liksom, för det skulle aldrig acceptera att jag tog ett centralstimulerande droger. Liksom. Aldrig. Alltså, det skulle hon sätta ner foten på 2 sekunder. Så hon kom ju på mig. Och även när hon kom på mig med en påse liksom, så försökte jag ljuga mig ur det. Jag fattar inte liksom, hur starkt det där är. Men jag skyller det på John nu, alltså min beroende person. Som, men där och då, alltså, det var ju liksom också väldigt bra att Ditte såg det. För hon skulle aldrig kasta mig framför tåget, liksom, kanske hoppa framför för min skull. Men hon skulle aldrig kasta mig framför tåget, utan då var det ju liksom, därefter så tog det ju fart. Så då, jag gjorde ett test på Nämndemansgårdens hemsida. Och första gången när jag gjorde testet, alltså det var Ditte som sa, nu gör vi det här testet liksom. Och så var ärlig, absolut. Och så körde jag har inga problem. Sen så bara, vänta, vi gör det tillsammans, älskling. Och sen satte vi oss och gjorde det tillsammans, och då var jag ju tvungen att vara lite mer ärlig liksom. Så dagen efter var vi där. Mm. Och jag trodde nog första tiden där också att det inte var något, att jag inte har något problem liksom.
Men har du varit clean sen dess?
Ja.
Ja. För att låt oss dröja lite vid den här perioden när det liksom eskalerar här. Mm. För att jag vill ändå prata lite om det här med. För ni föds med ett barn med CP-skada.
Mm.
Och tror du att du knarkar mycket på någon slags, Alltså någon slags självömkan över situationen att vara så tufft med ett barn också. Eller byggde det på det? Eller var det snarare... Förstår du vad jag menar frågan?
Ja, jag fattar precis. Mm. Alltså för du blir så sjukt utmanad stressmässigt. Ja. Liksom med att ha ett allvarligt sjukt barn som konstant hänger över. Om någon kommer med en förkylning till exempel hem så kan det betyda alltså, ambulans in till sjukhuset. Liksom. Mm. Och... Alltså det kan ju omöjligt ha gått liksom för... Alltså jag är ju omöjligt opåverkad ifrån den livssituationen likt alla andra i min familj liksom på sitt sätt. Men jag tror också att när jag väl liksom kom igång med det centralstimulerande igen så jag vill nog skylla en hel del på ADHD:n också. Mm. Liksom. Att jag får ju ett annat fokus. Liksom. Det händer saker som jag också tror, för jag har ibland använt det för att kunna sitta liksom still och ha fokus, få ner något på papper. Det är ju en miljon tankar i huvudet, men säger någon till mig, alltså bra förslag. Jag pratade med Järnfonden, vi bidrar ju med 10 kronor per kilo till Järnfonden när vi säljer vårt kaffe. Och då pratade jag med henne och så ville jag då har med en annan då, hon som är med och gör ADHD-kaffet och en professor inom ADHD. Och så vill jag ta en live-fika och då prata om ADHD, stänga alla frågetecken med professorn men också prata lite kaffe, lite så här skön fika. Mm. Och då så säger hon till mig, som, jättebra idé här liksom, men kan du skriva en brief om det? Och jag fan, jag sa det ju precis. Mm. Jag sa det ju precis, kan du inte bara nöja dig med det? Mm. För att säga det till mig så liksom, jag får inte ner den där briefen.
Nej, jag vet. Det är samma här, det är hemskt alltså.
Ja, men jag ska ge ett bra förslag till alla. Ta inte droger då, utan skriv alltihopa i OpenAI som din ADHD-hjärna funkar eller vad det än är. Och så bara, så här har jag, kan du göra briefen? Så bara gjorde den det på 2 sekunder, så hon fick en brief 10 minuter efter att de bad det, för jag kom på det. Så AI är ju bra och dåligt, men i det fallet så kan du be AI strukturera upp dina tankar.
Mm. Nej, men det är ju verkligen superkopplat det här med ADHD och beroendesjukdomen. Mm. Så att alla som har den diagnosen eller de tendenserna till den problematiken ska ju absolut vara extra försiktiga. Oh. Man pratar ju mycket om det här med vad gör oss sårbara för missbruk. Ja, men det finns flera aspekter. Mm. Genetik har varit inne på. Mm. Genetik, också omgivning såklart. Men också diagnos i allmänhet, men ADHD i synnerhet. Liksom.
Ja.
Och där har vi bockar ju alltihop, du och jag.
Ja, ja.
Och därför sitter vi här.
Ja, och småfnissar ibland när vi berättar om storiesarna. Vi har väl upplevt dem.
Det är det enda man kan göra. Liksom. Ja. Man måste kunna skratta åt det. Så.
Ja.
Ja, okej. Okay. Men så ni tar in på Nändemansgården.
Mm.
Vad du har svårt att köpa att du är rökt i början.
Ja. Marcus heter han där, en utav lärarna. Alltså för jag trodde liksom jag har inte det här problemet. Det är så fortfarande liksom, så fattar jag att det är fel, men liksom beroendepersonen jobbar med mig ändå och säger liksom du behöver ju inte liksom ta om du inte måste. Men det gick väl kanske 2-3 veckor. Liksom. Och till och med Marcus sa då till mig, liksom, jag tror att du tror att du kan dricka igen. Liksom. Mm. Faktiskt. Så det är min bild av dig. Du ser inte här som ett jätteproblem. Liksom. Mm. Och jag kan ju ha en vit månad. Liksom. Jag kan ju ha det. Men det är just det, när jag väl sätter igång, då kan jag inte liksom sluta.
Mm.
Och det kom upp för mig när vi i behandlingen pratade om faser.
Mm.
Alltså, vilken fas är du i? Liksom fas 1, och det är ju lite bara, ja, men då är man ju i början av alltihopa. Jag kan inte återberätta det på ett liksom kliniskt sätt, så som Nämndemansgården berättade för mig. Men när man liksom börjar komma upp i fas 3... Och fas 4, ja, det är ju typ döden som väntar då. Liksom. Då börjar man ju förstå att oj. Mm. Liksom. Och då börjar man ju... Det var då det tog vändning för mig. Det var jävligt skönt. Alltså, den förståelsen. För vem som helst utanför kunde ha sagt, Ditte kunde ha sagt, alltså du vet, men ni fattar ingenting. Liksom. Mm. Så, men just där och då förstod jag att jag behöver verkligen bara ge upp.
Mm. Men när du är på behandling här, har ert sjuka barn avlidit då?
Nej.
Kommer det sen?
Kommer sen.
Det kommer sen. För jag, förlåt om jag ställer dumma frågor här.
Nej.
Men jag har inte stenkoll på din story.
Nej.
Så jag, men det, när är det?
Alltså jag gjorde ju Nämndemansgården och ja...
Ja, men vi kommer dit. Förlåt om jag hoppar lite här.
Nej, det är typ 7-8 månader efter.
Mm. Hur är tiden efter behandlingen och kan du omfamna det här nya nyktra livet? Köper du det? Eller känner du ändå så här, har du längtan någon sorg och så där till det gamla?
Nej. Alltså så här, jag älskar ju där jag är idag. Alltså det är typ det bästa, jag får kvitton. Jag tror jag nämnde det när vi sågs också. Nästan dagligen får jag kvitton på värdet i att vara nykter.
Och så känner du direkt efter behandlingen? Det kommer direkt.
Nej.
Eller finns alltså, det en sorg
och där? Det är jättesorg under behandlingen. Alltså, du vet, jag satt ju där och de största frågorna, så, och det kan ju låta tuntigt liksom. Men det är absolut det största. Det är så här, och jag målar upp tapasbordet och ett glas rött. Liksom. Kommer jag aldrig, eller när jag står vid grytan liksom. Och så häller jag i lite rödvin i grytan. Och så smakar liksom. Jag kommer aldrig få göra det där igen. Fan, men hur ofta gjorde jag det? Liksom?
Jag skulle precis säga det.
Hur ofta gjorde jag bara liksom, en mun där?
Det hände ju inte.
Liksom, och det var jätteförlust. Men alltså, när vi pratar faserna, där, det var ju där det hände. Liksom. Det är stort när det händer. Alltså,
verkligen.
Så, för då bara, men vad fan? Alltså det är samma, jag kan aldrig kunna gå på grillfesten. Liksom, så här. Vad fan får jag, du vet, alla de här, fotbollen... För alla de sammanhangen, alla sinnesstämningar har jag liksom kröka eller tagit droger på. Alltså, fan vad bra jag är. Så, eller nu är det synd om mig. Eller nu är det så. Eller, du vet, det är ju så det går till. Och det var ju sorgen. Liksom. Men sen är det landa. Att jag kan ta, en fruktsoda med frysta hallon. Och vara med på den där jävla grillfesten. Eller, alltså, och känna liksom... Den känslan, den frigjorde mig liksom, att ja, för jag älskar ju att umgås med folk liksom, och kunna men just att förstå, jag måste inte vara full eller hög. Det var en jättefrihet. Sen har det ju slutat i att jag inte är kvar till 4 på fester och sånt där, utan jag åker hem vid 10-11 liksom, känner att det är klart nu, så att säga. Så att jag kör ju inte hela nätterna längre. Och det är också skönt. Alltså.
Nej, men, gud vad fint du beskriver den här ambivalensen som man känner när man liksom kapitulerar.
Mm.
Det är exakt samma för mig.
Ja. Alltså,
du vet, man bara har sorg och smärta, separationsångest.
Ja.
Men också den här otroliga lättnaden och hoppfullheten. Och bara så här, skönt.
Liksom, ja.
Det är så dubbelt. Så otroligt speciell känsla.
Men jag tror också det var sjukt viktigt av han Marcus där. Han triggade ju mig som var min behandlare.
Mm.
Att han retade mig lite liksom, så här, jag tror att du kan dricka liksom, och så där. Så han väckte ju tankar som öppnade upp, så att just behandlingen är så viktig liksom.
Mm. Men du, så 7 månader in i nykterheten så förlorar ni ett barn.
Ja.
Man tänker att en sån grej borde kunna vara riskzonen deluxe för att kliva på igen.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja. Alltså det var ju ganska många. Alltså, jag jobbar med mig själv fortfarande. Alltså, KBT och allt vad det nu är. Så, men jag vet att KBT frågade frågan rakt ut. Liksom, att nu, om någon gång, David, är det viktigt. Liksom. Nu är det viktigt att du tar hand om dig själv och hojta om det är något. Liksom, ungefär så. Och vill ju finnas där. Och, såklart, Ditte, alltså, hon är ju en... tyvärr då en medberoende person, så hennes liksom, radar satte väl igång också säkert, fast hon egentligen behöver sörja sitt barn, och det var många som var oroliga, men i min värld så var det aldrig ett alternativ liksom, för att ens barn som har gått bort skulle bli anledningen till att jag förstör för allt och alla i familjen, liksom, det var väldigt enkelt för mig. Mm. Så det var ingen ko på isen då, utan det var mer, alltså, jag fick nog ytterligare ett, liksom, en barriär för att inte falla tillbaka, liksom. För då skulle jag svika min döda dotter, liksom. Mm. Känner jag.
Fan vad fint ändå att höra att en så jävla tuff sak har liksom byggt både er relation, er familj så mycket, men också din nykterhet så mycket.
Mm.
Att det kan bidra med någonting bra. Alltså, ja. Något så sorgligt, liksom.
Ja. Ja. Ja, nej, alltså det är väl så, alltså, ja, jag vet inte. Det var bara så, och det är ju, det hade ju varit liksom pricken över it för våran familj om jag hade satt igång med någonting, liksom.
Mm.
Så det hade ju, nej, så det har funkat jättebra.
Mm.
Nackdelen då, så att säga, när det hände var till exempel behandlingsmässigt, alltså mådde jag så pass dåligt så att jag behövde liksom prata själv. Mm. Jag ville inte sitta i, liksom, i ringar, liksom. Det är svårt för andra också, liksom, när en sån stor sak händer. Så.
Hur gammal var hon när hon lämnade?
Della, åtta. Nej, alltså, du ser, alltså, tidigare. Alltså. Ja. Nej, alltså, hon lämnade oss för 2 år sedan drygt. Hon skulle fylla 12 nu, så 10 år var hon.
Mm. Mm.
Nästan.
Hur, den här frågan handlar inte så mycket om beroende och missbruk, så, men hur går man vidare en sån sak, alltså, förutom då att ta hjälp och så, hur pratar man med andra barnen om det, och vilken väg var det ni?
Ja. Man måste ju, alltså, ta hjälp av erfarenheten, liksom, som alltid egentligen, men vad gäller barnen, så jag tror så här, man går ju vidare för att alternativet är ju liksom inte ett alternativ, liksom, det är att ge upp. Så därför går man vidare, tror jag. Och sen så har man ju varandra, och ibland så är jag stark och ibland så är Ditte stark. Och även liksom, när det kommer till barn, så är ju de som Dune då, som är 6 nu. Men det är ett litet barn, liksom, och de sörjer svartvitt. Eller zebramässigt, eller vad man säger, så att säga. Så rätt vad det är, så kommer de med den mest brutala tanken, liksom, du vet, så att, ja, men konstaterande om döden, om hennes syster, som man bara bryter ihop. Ska en 4-åring behöva säga det här, liksom, du vet, och sen 5 minuter senare, eller 1 minut senare, ja, titta, en hund, liksom, och så är det. Så jag tror att man går vidare, men att det är ju någonting som kommer följa en resten av livet.
Mm.
I olika tider.
Mm.
Alltså, mer eller mindre. Mm. Ofta är det ju högtider och sånt där som påverkar mycket, liksom. Mm. När man minns mycket, liksom.
Mm.
Man minns. Men det är ju, ja. Det är på något sätt så går man vidare. Och det var det. Det får ju göra ens tid mer viktigt, att man vill göra bra grejer, liksom, och så också. Så att, det är svårt.
Vi ska koppla in The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga här, som vi alltid gör i slutet på varje episod. Och det segmentet väljer vi att kalla för The House svarar. Ja, det är dags för The House svarar. Och till höger om mig har jag Felix. Hej Felix.
Tjena man.
Shit, vilken intensiv ung man. Framför mig har jag en fnissande Robert Boman. Hej Robert.
Hej Nemo.
Är ni redo att sprida kunskap i stugorna?
Ja, yes, vi är redo.
Vi ska försöka. Vi kör frågan som lyder så här. Finns det någonting som någon hade kunnat säga till er för att ni skulle kunna vilja bli nyktra tidigare än vad ni blev? Ja, jag antar att det här är ungefär samma fråga som: kan man nå fram till någon som inte har villigheten och får dem att söka hjälp, liksom? Det är kanske det som är ett jobb ibland som terapeuter, är det inte?
Absolut. Nej, men alltså, Det finns alltid, det beror helt på vart man är. För man kollar på mig så fanns det absolut saker som man kunde säga för att få mig att åka iväg. Jag menar, interventionen som du gjorde på mig, Robert, den gick ju ganska bra liksom. Och då lyssnade jag in på vad de som satt runt omkring mig sa. Medan andra, inte ta in ett ord, är extremt defensiva och ser det som en förolämpning att jag ska behöva sitta här. Mm. Så det beror verkligen på liksom vilken sinnesstämning du är just den dagen. Hur du mår just då och vart det beroendesjukdomen du befinner dig. Men att nå fram till en beroende går alltid. Eller inte alltid, men det går absolut. Mm. Och sen är det som du säger, det är också terapeuternas jobb att nå fram till klienten.
Ja, absolut. Och det finns många saker man kan säga. Och framförallt handlar det väl om att börja säga att jag tycker att det här är ett problem. Jag ser att inte du mår bra. Och jag är orolig för dig. Och här är det väl viktigt bara för att det här blir ju... Det kan ju skada en vänskap naturligtvis att säga de här sakerna. Men viktigt att man är medveten om att det här sker av omtanke. Yeah. Min äldsta barndomsvän, han har alltid fortsatt säga att jag önskar att jag hade vetat vad jag skulle säga till dig. För jag såg det, men jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig. Och så här är det viktigt att säga ifrån, tala om vad du ser för absolut någonting. Tala om att du är orolig, säg att du kan följa med och på ett samtal. Hjälp personen att stötta och säga att det är ingen fara. Vi tar tag i det här, jag hjälper dig. Liksom. Och nu pratar vi ju tidigt skede. Mm. Och den allra första som vågade säga ifrån till mig, det var faktiskt, trot eller ej, Bindefält. Mm-hmm. Och vi var ju inte kompisar på något sätt, men han bjöd oss på alla sina fester och det här var ju tidigt 90-tal. Och han sa vid något tillfälle när vi kom så sa han att du är ju alltid dyngpackad. Och så vände sig till min dåvarande fru och sa, varför är han alltid så full, det här är inte trevligt. Mm.
Det var det inte.
Nej. Och det här var ju en ordentlig tillsägelse liksom. Och jag var ju väldigt berusad den här gången. De där orden, de bodde kvar där. Mm. Jag struntade ju egentligen i honom som person, men de där orden, de gjorde ont.
Hur folk såg dig.
Ja, hur folk såg mig. Och är det så jag uppfattas?
Ja, är det den jag blivit?
Jag slog ju bort det naturligtvis med att han är dum i huvudet. Och det var så jag uttryckte mig. Liksom. Men de bodde kvar här inne. Mm. När jag sen tillfrisknade så har jag faktiskt tackat honom för att han vågade säga ifrån. Mm.
Shout out till Mika Bindefält.
Mika B!
Mika B!
Och om man vill kontakta er eller Mikael Bindefält, vart vänder man sig?
Kungens kung.
Exakt.
Vad heter det? Nej, men då kan man mejla sandra@thehouserea.com eller alicia@thehouserea.com eller hitta vårt telefonnummer på vår hemsida thehouserea.com. Men har vi en Instagram också?
Det har vi.
Uh-huh.
Vad heter den?
The House Rehabilitation.
Bra.
Är det inte The House 3 bokstäver efter?
Nej, vi har bytt.
Ja, men då är jag som fel ute. Det är så hela ordet nu.
The House Rehabilitation.
Bra, tack för rättelsen. Det är jag som är fel
ute. Varsågod.
Bra med tydlighet. Tack för att ni kom förbi.
Tack.
Tack själv.
Mm, tack The House och tack du med din kloka lyssnarfråga. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Jag sitter här med David och vi har pratat om hans livshistoria. Och det... Du har varit med om en del, får man säga. Vad är de största gåvorna du har fått med det här livsavgörande beslutet ändå att bli nykter och drogfri?
Men jag har ju fått mitt liv liksom. Jag hade inte haft min fru. Jag hade inte haft mina barn förmodligen heller om jag hade fortsatt. Och jag får ju vakna varje morgon och känna mig liksom fräsch. Alltså positiv. Jag har fått allt alltså tillbaka. Alltså igenom det. Att känna... Man är fri. Mm. Det var starkt. Alltså i behandlingen så fick jag skriva ett kärleksbrev till min beroende person. Men förklara också vikten utav att vi inte kan vara med varandra längre. Och hela den där. Så det... Det är så mycket när man tittar tillbaka som har varit jobbigt liksom, i livet på grund av alkohol och droger. Liksom. Så att, att vara helt fri, det är klart mycket kan hända, men jag har fått livet tillbaka på det viset.
Har du varit nära på att falla tillbaka någon gång?
Ja, det har jag. Och, alltså det är en slump. Vitti skulle aldrig utsätta mig för liksom, jobbiga miljöer. Och vi har pratat om det också. Så att säga, vilka är mina liksom, triggers? Och jag är ju, det är ju till exempel mina gamla vänner är ju en 99% i riskzon. Så jag går inte riktigt dit. Liksom. Mm. Men en gång så var det en god vän eller familjeväns son som tog studenten. Och vi hade bomma och köpa present. Alltså, och då bad min fru om att köpa en flaska champagne. Och då så, alltså det var verkligen impulser som gick i hela familjen liksom, så vi ska lösa det här. Och när jag står där inne liksom, alltså det var under behandlingstiden också.
Ja, det kanske inte hade varit lika jobbigt idag om man säger.
Nej, det hade det inte. Nej, alltså jag har inte jättejobbigt idag. Nej. Alltså faktiskt.
Men just i början där så är man ganska ömtålig om man säger så.
Och alltså det vreds i magen och det var så mycket som hände. Det var nära då, men jag ringde faktiskt en gammal vapendragare liksom, som jag har druckit och gjort mycket med. Han hjälpte mig ut ur det liksom. Så, nej för fan David, backa ut därifrån nu. Gör det du ska, dra liksom. Och jag klarar mig. Så det var en eloge till honom. Som annars kanske skulle vara en riskzon då. Så hjälpte han mig ut därifrån.
Ja du David, vi börjar närma oss slutet.
Ja.
Hur känner du så här efteråt? Du var ju lite nervös innan ju.
Ja, så, jag är alltid nervös. Jag är ju inte så himla... I de här miljöerna, så jag brukar ju slänga fram min fru då. Det är ju ganska lätt att vara i bakgrunden. Men det känns bra. Det viktiga för mig att vara med här idag är att på något sätt kunna göra skillnad för någon annan. Men också liksom försöka bryta barriärerna liksom från att... Alltså, för jag har aldrig legat på en bänk någonstans liksom och varit väldigt synligt problematisk liksom inom mitt. Att liksom... prata mer om det liksom och försöka göra någon form av hjälpa någon. Jag hoppas att någon kan snappa upp och liksom se sig själv eller dylikt liksom.
Det tror jag verkligen, och just det som du är inne på är också en av de vanligaste fördomarna, att man ska se på folk utåt sett att de är alkoholister och narkomaner. Det är liksom, det kanske man ser på den absolut värsta procenten av liksom det här släktet, om man säger så. De allra flesta syns det ju inte på. Och det märker man om man går på vilket 12-stegsmöte som helst i Stockholm. Alla ser ut som gemene man liksom.
Ja.
Det är ju så. Och det är ju något som tåls att sägas om och om igen. För att det är också en grej som bygger alla den här muren liksom. Som vi försöker bryta i den här podden. Tack David för att du kom förbi.
Tack själv.
Ja, jättefint att ha dig här.
Ja.
Och lycka till med...
Fint att få vara här.
Ja, men det... Du får komma tillbaka när du vill.
Ja.
Din fru får också komma om hon vill.
Ja, jag får släppa med henne. För medberoende är ju någonting som är stort också.
Gud ja, vi har mycket medberoende avsnitt här. Så hon får jättegärna komma och dra sin story.
Ja.
Sitt perspektiv av det,
ja,
om hon vill. Och så får ni komma tillsammans och dra det också.
Ja,
den här podden kommer fortsätta.
Ja, vad bra.
Och tack till alla er som lyssnar. Det är så fint att ni är med oss vecka ut och vecka in. Vi är så stolta och glada och tacksamma över det. Så hörs vi igen nästa onsdag. Var rädda om er så länge. Puss och kram från Nemo och David. Hej då!